Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Då var det dags för sektpodden igen och vi är jätteglada att vi är tillbaka. Vi har haft en liten paus
vecka. Ett mässfall.
Ja, precis. Ja. Men nu är vi redo igen. Jag, Emma Genbäck, för detta pastor och medlem i Knutby-sekten. Och du, Rigmor?
Jag är sektens fiende nummer ett, har jag förstått att jag var. Jag heter Rigmor Robert, jag är läkare och psykoterapeut och analytiker.
Precis, och vi har sektpodden tillsammans. Vi har ju till stor del ägnat podden till Knutby, för det har varit väldigt aktuellt i och med rättegång som har förekommit och ja, det har varit mycket omkring det.
Din bakgrund och flera som har varit medlemmar, som har varit våra gäster, tänker jag också.
Just så, så är det.
Ja. Men nu?
Nu ja, nu är det någon slags avslut, hoppas vi ju på ändå, att det har, att vi får sätta ett litet, en liten punkt för Knutby, åtminstone för en tid. Nu har domen fallit för den sista rättegången som har varit för Knutby. Ja, vad blev det för utfall, Rigmor?
Ja, det var ju 3 åtalade. Och jag tänkte, vi har väl enats om att nu nämner vi de dömda vid deras namn, men vi nämner inte namn på målsägarna. Det var ju 6 målsägare.
Ja.
Så att dom har fallit mot Åsa Jakobsson, som förut hette Åsa Waldau, blev känd som Kristi brud inom citationstecken, och som vi har kallat på senare tid under rättegången den kvinnliga ledaren. Hon var ju åtalad för 4 fall av misshandel.
14 fall.
Förlåt, 14 fall av misshandel under perioden 2014-2016. Och hon blev dömd för 8 av de fallen. Och domen blev 4 månaders fängelse, men villkorligt. Och samhällstjänst 120 timmar. Och sen har vi Peter Genbäck. Han blev dömd till 80 dagsböter, också villkorlig dom. Och så har vi Urban Fält, som nu har ett annat förnamn. Men han blev dömd då till 6 månaders fängelse villkorligt. Och samhällstjänst 160 timmar. Och sen så gäller då att det tillkommer rättegångskostnader.
Just det.
Ja, vad säger du om det? Och skadestånd.
Ja, först är det skadestånd då som Åsa Jakobsson, och den summan uppgår till, det har du.
Vad var det, 56 500 kronor eller var det 58 000?
Ja, 56 000 tror jag det var sammanlagt, fördelat på de här olika då, målsägarna som har
brottsoffren.
Ja, brottsoffren, precis. Och Urban fick 85 000 om jag inte minns fel i skadestånd.
Ja.
Men sen är det ju rättegångskostnader också som är utöver det. Och där har då Peter fått betala 15 000 i rättegångskostnader och Urban får betala 30 000 i rättegångskostnader. Och det baseras ju på hur lång tid man det har tagit helt enkelt deras fall. Åsa däremot slipper betala rättegångskostnader eftersom hon inte har någon inkomst.
Hon är sjukskriven tror jag. Är det därför? Och då, vad tänker du om det? Att just hon?
Nej, för mig är det ju, jag blir ju upprörd när jag hör det. Därför att jag, om det är någon som har tillskanskat sig pengar under de här åren så är det ju Åsa som har fått otroligt stora summor pengar, gåvor, resor och så vidare och så vidare som uppgår till stora stora summor och vad jag vet
vi pratar fler miljon belopp enligt beräkningarna och det är lyxmöbler och det är framförallt mycket guld och juveler, men flera utav er som jobbade inne hos oss har berättat att passade upp med henne och berättade att hon tyckte om lite grann, tänker jag, som Joakim von Danka, att visa sina sedelbuntar som hon hade förvarat i ett kasseskop. Så det är många av er som har berättat om det.
Och jag har också hört, jag fick aldrig se detta, det var efter jag försvann ifrån hennes närhet, men jag har också hört talas om ett kassaskåp med sedelbuntar.
Så att, var det inte tal om att hon erkände att någonstans mellan 500 000 och 1 miljon kronor att hon hade tagit emot det?
Ja, att hon hade fått med sig det ifrån när hon lämnade Knutby. Så uppfattar jag det, att hon hade fått med sig ungefär en sån summa pengar.
Hur mycket av det har hon betalat tillbaka till medlemmarna? För det var ju, hon hade ju fått det på falska grunder så att säga.
Vad jag vet så har hon inte betalat tillbaka några pengar. Och det tror jag faktiskt också att hon säger på frågan i rätten. Så därför så känns det ju otroligt orättvist att hon ska slippa betala rättegångskostnader, tycker jag. Naturligtvis.
När det gäller Åsa Walda, och så har jag fått frågan ibland, men är det här vanföreställningar? Är det, hallucinerar hon det här om att vara Kristi brud och så allsmäktig och så vidare? Och då är mitt svar att som läkare att nej, det här rör sig inte om hallucinationer, eftersom det hela tiden, varje påhitt är till hennes egen fördel, till hennes egen vinning, till hennes egen storhetsposition och till andras krav på andras lydnad och underordning. Och då finns det en medvetenhet, en avsikt bakom påhitten.
Ja, och vi kan väl också säga det att den samfällda liksom reaktionen på de här straffen är ju från alla jag har pratat med i alla fall, jag tror alla du har pratat med också, vad jag har hört som du har berättat, är att alla är besvikna för att det inte blir fängelse.
Ja, är du besviken också?
Ja, men den första reaktionen var både arg och besviken över att inte, man hade väl hoppats på det, även om man kanske, det kanske var för mycket att hoppas på. Men sen när man liksom, när det lägger sig lite mer, så är jag tacksam och glad för att det blir fällande domar. Och jag, i alla tre avseendena tycker jag att det är helt rätt.
Alltså jag känner ju, jag har sagt det hela tiden, att jag hoppas på fällande domar, men jag bryr mig inte om straffskalorna. Och jag kan ju förstå om det finns hämndkänslor och revansch hos er som har varit utsatta. Men från min sida så känner jag att nej, men det är bra. Det är ingen människa som blir förbättrad av några månader i fängelsemiljö. Och jag kan också säga att folkets dom och de närståendes domar, och alltså det är tydligt. Det är ett medial uppmärksamhet. Så jag känner de har fått de straff som, för mig känns det bra.
Ja, och kliver jag lite bakom mina egna känslor så håller jag med dig. Men det måste man ju få utrymme för också.
Man måste få känslor, absolut.
Ja, så är det. Ja, men Rigmor, vi har ju tittat på domen, du och jag. Mm. En 120 sidor lång dom, bilaga som vi har läst. Mm. Som innehåller både då rent juridiskt bitar och sen, ja det är juridik naturligtvis, men också berättelserna bakom de här historierna som målsägarna har berättat. Så vi tänkte vi går igenom lite grann tillsammans.
Mm. Får jag ta upp det här med att försvaret för Åsa Jakobsson och Urban Fält båda anförde föreställningar om samtycke.
Mm.
Mm. Och det diskuteras här i domen varför inte samtycke gäller i det här fallet. Ska jag läsa upp
väldigt
eller vill
intressant.
Du?
Nej, gör det. Ja. Intressant.
Jo, men det står så här. Nu läser jag ordagrant då. Samtycke är en sådan ansvarsfrihetsgrund, eller det vore det i det här fallet då. Ett samtycke måste vara frivilligt, allvarligt menat, omfatta hela gärningen. Och den som samtycker ska inse vad det är den samtycker till. Vidare måste gärningen som samtycket avser vara försvarlig. Men sen så finns det ju det här så kallade putativa samtycket.
Mm.
Och det är ett så kallat inbillat samtycke där gärningsmannen har missförstått en situation och tror sig ha fått samtycke.
Mm.
Men domaren, nämndemännen, menar att inget av detta har gällt i Knutby Philadelphia.
Mm. Ja, och det är väl jätteviktigt eftersom det var en stor del utav försvarets försvar.
Ja.
Att det skulle strategi. Ja. Att det skulle vara i samtycke, men det har man inte ansett att det är.
Nej.
Utan det föreligger inget samtycke.
Det gäller inte här. Här har varit en hierarki med tydligt övertag från ledarna och lydnad och rädsla.
Mm. Mm.
Att man inte protesterar beror på att man har varit rädd och fått klart för sig att det gäller att lyda om man ska få ett evigt liv i himmelriket. Mm. Alternativt bli förvisad till helvetet och eviga plågor utan slut.
Mm. Och det kan man väl säga även när det gäller tänker domen med sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning. För det var ju också någonting som de använde var ju att, inte skulle, att hon inte skulle ha varit i beroendeställning till Urban. Men så har inte domen fallit att det skulle ha haft någon så.
Tycker du vi ska ta det lite i tågordning och diskutera en del... Ja, en del saker vi har fäst oss för i den här långa texten.
Mm. Lite stycken som på något sätt beskriver återigen vad det är den här rättegången har handlat om, kan man väl säga.
Och en slutlig sammanfattning vad hela sekten har handlat om, tänker jag.
För när vi har läst det så konstaterar vi båda två att vill man veta vad Knutby till stor del ändå har handlat om i det här så kan man faktiskt läsa den här och få en ganska bra beskrivning.
Men du, det har du rätt i. Det är nästan bättre, tydligare, mer sakligt än många av de böcker som har skrivits om Knutby.
Ja. Och det är väl inte så konstigt heller, för här är ju människor som verkligen varit med som har berättat sina berättelser. Jag tänkte på en sak som jag tycker är viktig i den här historien, och det är att i den här rättegången så handlar det handlar om fysisk misshandel.
Mm.
Men det är ju liksom, det är bara en liten bit av allt som förekommit, och den stora skadan skulle jag ju säga den psykiska misshandel som har förekommit under många år och som inte bara gäller de här människorna som nu är då med i rättegången utan så många fler, och det är värt att nämna och viktigt att nämna.
Mm.
Och det beskrivs ju ändå till viss del även här.
Mm.
Ska vi börja läsa lite olika stycken av vad målsägarna har, hur de har beskrivit?
Vi gör det, låt oss göra det.
Då tänkte jag om jag fick börja med en...
Vad har du fäst dig för? Berätta.
Ja, här. Jag tänkte just på hur man har mått under den tiden rent psykiskt. Så tycker jag att det här beskriver det ganska bra.
Ja.
Då står det så här, en av målsägarna beskriver... Hon mådde väldigt dåligt under tiden för gärningarna och hade tankar på att ta sitt liv. Hon ville inte bli slagen, men man fick inte protestera eller gå därifrån. Det var förnedrande att bli slagen eftersom det betydde att man var fel och hade sårat Åsa Jakobsson. Och jag tänker just på det här att när man att tänka att man ska ta sitt eget liv säger ju ganska mycket om vilken press man lever i. Mm. Och jag kan säga att det är inte bara den här personen som har tänkt om tankarna, utan de tror jag många utav oss
jag,
har tänkt.
Jag kan verkligen bekräfta det. Alltså tanken på självmord har varit så påtaglig för många av er faktiskt. Så att det är, man är tacksam att det fanns ju självmordshandlingar. Vi har ju en ung kvinna som räddades med helikopter till Akademiska sjukhuset från en självmordshandling. Men vi får i det sammanhanget inte heller glömma de unga friska människor som dog faktiskt.
Mm. Verkligen.
Och en medlem är skottskadad och har men för livet.
Mm.
Men den psykiska misshandeln, alltså det är ju när vi lyssnar till målsägarna så är det ju många som fortfarande är sjukskrivna och går i behandling. De har posttraumatisk stress och ångest och mardrömmar. Och så att skadeverkningarna är inte på något sätt över.
Nej, verkligen inte.
Ja, får jag tillägga också, för det är samma målsägare som du citerade här om, så, som också säger så här: efter mordet blev Åsa Jakobsson närmast hatisk mot församlingen. Hon kände sig sviken på grund av att hon ensam hade fått sitta i intervjuer i media och försvara församlingen. När medlemmar i församlingen berättade för polisen att Åsa Jakobsson påstod sig vara Kristi brud, blev Åsa Jakobsson rasande eftersom detta var en hemlighet.
Mm.
Och vad tänker du?
Nej, men jag tänker dels så tänker jag på just som du säger, det här hatet som växte fram gentemot resten av församlingen och som de som fanns, vi som fanns runt omkring skulle delta i. Och sen tänker jag också på det här
med, skulle också hata era kamrater i församlingen.
Ja, framförallt skulle man uttrycka det så att det hördes inför Åsa då. Att hon fick medhåll i det.
Man skulle helt enkelt prata illa om sina kamrater i församlingen som i princip tillbad Åsa Jakobsson och fick detta hat istället tillbaka.
Jag så tror att, och många av dem har jag förstått nu, jag har ingen aning om det. Utan det är först nu man förstår vad som försiggick på det sättet. Det är fruktansvärt.
Det var en stor artikel i Dagens Nyheter i veckan där du var intervjuad. Och det är en serie som handlar om tystnadskulturer.
Mm.
Och jag tänker här att Åsa Jakobsson blev rasande eftersom det var hemlighet utåt.
Mm.
Ni i kretsen runt henne visste att hon påstod sig vara Kristi brud. Mm. Men utåt skulle detta förnekas. Mm. Och annars kom raseriet. Mm. Vad tänker du då?
Nej, men det är precis just det här med tystnadskulturen som den här artikelserien handlar om. Det är ju en del i det. Och det här är ju bara en sak som beskriver det. Men de här hemlighets... det här att inte berätta, att hålla saker för i en liten krets, att man blir låst av att man inte får berätta, så att man liksom bär det här tillsammans. Man blir på något sätt, så förenar ju en hemligheten och frivilligt eller ofrivilligt och man hamnar i den här beroendeskapet gentemot varandra, och det kommer ju tillbaka gång på gång i den här historien att det är så i olika olika saker. Det här är en av de stora hemligheterna. Sen så fanns det ju många andra små saker.
Vi ska ju återkomma till det att flera av målsägarna de sminkar över blåmärken, sår för att det är viktigt att kanske i första hand Åsa Jakobsson själv ska slippa se vad hon har orsakat under misshandeln. Och det gör man i någon typ av konsensus. Ni gjorde så allihopa. Om jag förstod rätt.
Ja, både alltså, slagen är en sak, de fysiska bitarna, de blir väldigt synliga just för att de är fysiska, men mycket annat. Jag vet att jag var en före detta arbetskamrat som hörde av sig till mig nu när jag var med i DN och mer eller mindre bad om förlåt för att hon inte hade frågat mig mer om hur jag mådde under den här perioden.
Mm.
Jag skrev tillbaka till henne att du behöver absolut inte be om förlåtelse för förmodan. Jag hade aldrig sagt någonting i alla fall. Jag hade bara sagt att allt var bra, jag vet det. Därför att det var liksom, fanns en tyst överenskommelse att man aldrig berättade utåt. Just på grund av det här att man hela tiden, som vi läste också, den här målsäganden säger att det var ju mitt fel. Jag hade gjort fel mot henne, så därför var det ju mitt fel. Och det var ju så man levde hela tiden, någon slags övertygelse om att jag är ändå orsak till saker och ting blir fel. Och då berättar jag inte det.
Ska vi gå vidare?
Ja, vi gör det. Jag tänkte också på det här som också blir tydligt under rättegången och i de här berättelserna. Att man även var tyst i den bemärkelsen att man inte stod upp för varandra. Och det var... Och då kan jag tänka att det är väl en sak med vänner som stod emellan som är rädda eller sådär, men att även högre ledare som stod bredvid tog ju inte heller ett ansvar. Får jag läsa ett stycke?
Ja,
då står det så här: det var i Åsa Jakobssons hus och Åsa Jakobsson tog tag i personens huvud och dunkade ett träskåp i hallen. Åsa Jakobsson sa något om strid och kom igen. Det var tumultartat och hon blev livrädd och chockad. Patrik Walla och Urban Fält stod där men sa ingenting. Hon hade inte den rollen att kunna säga något. Hon som också stod bredvid då. Det slutade bra på så sätt att Åsa Jakobsson såg att personen hade ändrat sig på något sätt och kramade om henne. Hon såg efter denna gång många våldshändelser mot personen och Åsa Jakobsson förklarade för henne att det var av kärlek.
Alltså det här, det påminner om vad vi har varit inne på så många gånger med den så kallade normaliseringsprocessen. Att våld och aggression heter kärlek. Jag tänker också på den förra målsägaren som vi talade om, som fick slag med en, först satt ut i trädgården och så plötsligt oförhappande så kastar Åsa Jakobsson ett glas vatten på henne. Och sen tar hon upp en flugsmälla och börjar slå henne i ansiktet, både kinder och på kroppen med flugsmällan. Och så står det då här i domen att Åsa Jakobsson slog ordentligt för att slå upprorsanden ur henne. Alltså det är idén om att det är någon typ av exorcism, att ni medlemmar har dåliga andar som har tagit er i besittning. Och som Åsa Jakobsson med våld och misshandel. Det är liksom inte människan som blir misshandlad, utan det ska föreställa att vara den här upprorsanden eller dåliga släktandar har det talats om också, som hon slår ur er.
Ja, men precis. När du nämnde det så tänker jag faktiskt på en sak som jag läste.
Aha.
Där Åsa själv beskriver med sina egna ord vad det är hon. Och det är faktiskt det är lite det du pratar om. Så får jag läsa det? Så
ja, verkligen.
Här säger hon om sig själv då. Att hon var utvald av Gud och hon trodde att det var viktigt att de runt omkring lyssnade på henne och lydde henne. Hon trodde att det var farligt att gå emot henne. Hon trodde att hennes roll var sådan att det hon gjorde fick verkningar över hela jorden. I och med hennes unika position kunde hon aldrig göra fel och hade ett mandat att säga ja eller nej. Ingen skulle säga emot henne. Man säger inte emot Jesus. Det som var runt henne kunde visa sin lojalitet mot Jesus genom att behandla henne som de skulle behandla Jesus. Och sen beskriver hon att det var en strid. Hon tänkte aldrig att hon gjorde någon illa, utan var de som gjorde henne illa genom att ta med sådant in till henne. Det var ingen som sa nej eller att hon gjorde fel. Jag tänker på just det här att hon beskriver att hon hade liksom på något sätt positionen att göra de här sakerna och att det var just för att hjälpa människor också, att hon använde det.
Just.
Att hon tänkte inte att hon gjorde dem illa, utan hon tyckte att de gjorde henne illa.
Precis, genom att ta,
just
de här
som du, andarna,
demonerna.
Ja.
Och sen så hon säger det, ingen skulle säga emot henne, man säger inte emot Jesus. De som var runt henne kunde visa sin lojalitet mot Jesus genom att behandla henne som de skulle behandla Jesus. Och sen också det här bizarra att det var farligt att gå emot Åsa Jakobsson.
Mm.
För hon trodde själv att det som hon gjorde och var med om fick verkningar över hela jorden.
Mm.
Det där är ju, det träffar jag ju ibland på. Du var också hos patienter i psykiatrisk vård, att man tror liksom hela verkligheten handlar om en själv som på ena sidan är väldigt, väldigt viktig,
mm,
men också så viktig så att alla vill förfölja en. Alltså man är i centrum av en upplevd uppmärksamhet.
Mm. Ja, men, och lite det här lite paranoida som blir att man tror att alla är efter en och ja, att man är i centrum för allting och allting handlar om. Mm. Mm.
Ska vi gå tillbaka och titta på vad fler av målsägarna.
Mm.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det här psykiska lidandet som vi pratar om, det är en av målsägarna. Hennes situation beskrivs så här i domen. Hennes psykiska lidande har varit enormt. Hon har haft mardrömmar varje natt sedan 2016, i vilka hon blir jagad, mördad, tvingas passa upp och vara vaken så hon får inte sova ens i sömnen. Hon lider av kraftiga svettningar, ångest, kroppsförakt och känner sig mindervärdig. Hon har haft svårt att förstå att hon kan saker och att hon äger saker. Hon har fått PTSD, alltså posttraumatisk stress disorder, och upplever flashbacks, alltså återblickar. Och hon har mått mycket dåligt under själva rättsprocessen.
Mm. Och det här kan vi ju säga är ju signifikant för alla de som har varit med mer eller mindre.
Ja,
att de har de här typerna av efterdyningar.
Mm.
Och som vi har sagt tidigare, det här är ju, ja, nu är rättegången över, de får sina straff, men de här människorna får leva med det här. Kanske vissa för resten av sina liv. Och det är viktigt att det sägs och koms ihåg.
Ja.
Ja.
Det är som är i själen, är i sinnet.
Mm.
Jag tänkte också när vi pratade om det här med att Åsa Jakobsson föreställde sig att hela världen på något sätt påverkades av vad som hände henne själv och vad hon tänkte och kände. Det var ju en av målsägarna vars föräldrar hade ett hem i en annan världsdel.
Mm.
Och det fanns en strand där och så vidare. Och då står det här i domen att Åsa Jakobsson uttryckte sitt ägande på det sättet att hon sa att huset, det var hennes och stranden, den var hennes.
Mm. Då kommer vi tillbaka där som hon själv sa att hon påverkade hela världen.
Mm. Mm. Så hon har liksom, hon menade ju i Tirsa-profetian till exempel att hon skulle bli universums härskarinna tillsammans med Jesus. Och på ett sätt så tyckte hon väl att allt som finns här i världen är egentligen hennes redan.
Mm. Mm. Ja, precis. Och det är också intressant just det att trots att den föreställningen fanns fanns det fortfarande inget fog för att det var något samtycke, där man märks att andra hade varit med i att bygga upp den här. Nej. Man får i alla fall inte behandla varandra så att säga.
Men det vi kallar normaliseringsprocessen, det är bland annat den här växlingen mellan kyla, våld, värmekramar.
Mm.
Och det är en av målsägarna som beskriver en episod där Åsa Jakobsson hade satt sig gränsle över sitt offer och höll ner henne och samtidigt uppmanade den här stackaren att slå tillbaka. Mm. Vilket var helt omöjligt. Hon var i den här paralysstressen som vi också har pratat om. Men då hoppade Jakobsson upp och satte sig i soffan och så sökte hon stöd hos Peter Genbeck och en kvinna som också fanns med i sammanhanget. Och så vände hon sig till den hon just misshandlat och sa till henne att hon skulle reagera, varpå den kvinnan började gråta som låg nedbrottad. Då kramade Åsa Jakobsson om henne, gav henne ett glas vin och nu gråter offret av lättnad. Och Åsa Jakobsson säger då, nu håller vi det här. Mm. Man ska hålla tyst utåt. Mm. Det får stanna det här, det som händer. Så det finns ju hos förövaren här en absolut klarhet om att man ska hålla tyst om det som har hänt.
Mm. Mm. Och så precis som du säger, det här med normaliseringsprocessen mellan kyla och värme.
Ja. Hon blir så glad.
Mm.
Nu får hon en glas vin och blir kramad när hon nyss var i absolut förtvivlan.
Mm.
Och då tappar man fotfästet när man är i beroendeställning.
Jag vet att vid något annat tillfälle, även om vi inte vill läsa upp det, så beskriver en annan målsägande att hon blir euforisk av lycka när hon blir upptagen igen.
Mm.
Och då överskyler det också det man har varit med om nyss. Mm. För att plötsligt så blir den här lättnaden så mycket större.
Sen har vi ju den unga kvinnan.
Ja.
Som har varit, enligt domen, har varit utsatt för vadå?
Sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning.
Hon var i beroendeställning.
Ja.
Och hon berättar ju här att, jag tycker det är också intressant, att Urban Fält sommaren 2015, när hon var 17 år, började prata om den sexuella striden. Och han kallade henne för sin dotter. Och sen beskrev han undan för undan under månader vad den sexuella striden gick ut på. Och här kommer en förklaring som är, alltså nu får vi nästan försöka att tänka på ett helt annat sätt, för det här är ju så märkligt.
Ja.
Men Jesus kunde inte bekämpa det sexuella eftersom Jesus skulle vara ren för Åsa Jakobsson. Och därför var Urban Fält tvungen att gå in och göra det världen gjort orent rent. Det var den uppgift han hade fått, som han förstod det och som domstolen uppfattade berättelsen. Vad tänker du nu?
Nej, vi har ju pratat om det här många gånger och jag har ju hört det många gånger, men jag vill lika, ja, det är så bisarrt och det är så förvridet. Jag höll på att säga till och med för mig som har varit med, så är det här så bortanför allt rim och reson. Vi skulle gärna vilja läsa också, därför att han har själv beskrivit hur han såg på det.
Mm.
Och då säger han så här. Han var vidare ansvarig för det sexuella området där Åsa Jakobsson skulle göras redo för att ha en sexuell relation med Jesus. Det innebar att han skulle göra det Gud sa till honom och inledde därför sexuella relationer med kvinnor. Han hade tyvärr uppfattningen att det fungerade. Han utkämpade sin strid och det blev lugnare för Åsa Jakobsson. Och det här är, och jag skulle vilja säga det, att det här, jag kan inte svara för att det kanske fanns fler som visste om det här, men det var absolut ingenting som var liksom, vad ska man säga, känt i kretsen.
Men kommer du ihåg att jag tänker ju att Peter Genbeck som var hos oss och berättade om sin resa i Knutby, det är ett antal avsnitt tidigare, men där säger ju han att en man som hade farit väldigt illa i sekten ville säga sanningen innan han lämnade, och så säger han till Peter, det de kallar striden, det är att de har sex med varann.
Mm.
Och minns du vad Peter gjorde då?
Mm.
Vad gjorde han?
Han förnekade för sig själv.
Han gick ut och han skulle väl be eller rådföra. Och när han kom tillbaka Då var...
Så var det.
Ja, hur var det?
Och då var Urban Fält där.
Ja.
Ja.
Och med stöd av Åsa så sa de bara nej, nej.
Just det.
Han, det där har han hittat på. Det är helt fel. Hur kan du tro på det? Så det förnekades totalt i det här fallet till Peter.
Mm. Stämmer bra. Det hade jag... Ja. Nej, och det här, det, när man läser det så kan man ju bli helt... Jag blir fortfarande chockad när jag läser det, fast jag vet idag att det är så här det var. Men det tycker jag också är intressant, för att det är en annan ung kvinna som beskriver hur hon uppfattar Urbans roll. Jag tänker utifrån det här att då man menade då att han inte... Att människor inte var i beroende till honom, att det inte skulle ha varit en beroendeställning. Men när den här kvinnan beskriver hur hon såg...
Är hon en vän till det brottsoffer? Ja. Ja, i samma ålder.
Precis, hur hon beskriver deras syn på Urban, så blir det väldigt klart att de var definitivt i beroendeställning till honom. Så här beskriver hon: Urban Fält hade en högt uppsatt roll. Han var felfri, en profet och en direktkanal för Gud. Han beskrev sig som ett kärl som Gud kunde prata igenom. Han kunde inte ifrågasättas, och hon tänkte aldrig att han kunde göra fel. Det här var alltså den synen som ungdomarna hade. Och inte bara ungdomarna. Men så att säga att den här unga kvinnan inte skulle ha varit i beroendeställning, vilket ju då också rätten har kommit fram till, är befängt. Det var hon definitivt.
Ja. Det är en sån tank. Det delade vanföreställningar, och de som då sitter i toppen av den här hierarkin, de har lidit av ett nästan ofattbart storhetsvansinne. I samband med det så tycker jag det var intressant när Peter Genbeck berättar lite grann vad som hände. Vi har ju varit inne på att Helge Fossmos första fru, Helene, vi kommer i ett senare avsnitt och komma tillbaka till vad som hände runt hennes död. Men här är ju det på tal. Vill du att jag ska läsa eller?
Gör det.
Och det är Peter Genbeck som berättar här, och det står i domen alltså, att i december 1999 dog Helge Fossmos första fru Helene. Detta ledde till att ett dödstänk, inom citationstecken, kom in i gruppen. Åsa Jakobsson förklarade att det var det bästa, att Helene dog. Helene hade börjat kritisera Åsa Jakobssons och Helge Fossmos relation, och att Helge Fossmo lade för mycket tid på Åsa Jakobsson. Efter Helens död uppstod en teori om att Gud kunde, citat, ta bort den som inte var tillräckligt lydig. Och det är det här, ta bort, att Gud tar bort. Det är det som man, till exempel Sigbert Axelsson, som har forskat om mord i apokalyptiska församlingar och samfund, säger, att när man börjar säga i gruppen att någon är ett hinder för Guds plan, då befinner sig den personen i livsfara. Och då fanns ju det här, tänker jag, kvar efter Helens död. En oro som många av er måste ha anat eller känt. Att tänk om jag är fel. Tänk om Gud tar bort mig.
Ja, men jag vet, vi har ju pratat om det förut i podden, om just det här. Och jag har sen efterhand också hört mig för de som jag pratar med som för detta medlemmar. Och vissa tycker inte alls att det fanns liksom den här formen av tänk, och vissa hade definitivt den och bekräftade den, så att absolut. Precis. Att den fanns. Sen är vi olika individer och tar åt oss olika saker, men den fanns där, och jag tror att den färgade mycket, kanske indirekt, även fast man kanske inte tänkte på det också, just hur vi såg på liv och död, tror jag, därför att det blev liksom både utifrån vad som hände med att när Helene dog, men också i hela den här apokalyptiska tänket, så blev liv och död liksom, det var inte så stora frågor, därför att det var på något sätt en evighet alltihop i alla fall.
ni räknade med att snart är världskatastrofen där. Jesus kommer, det blir en världsomförvandling av något slag. Och,
ja, och att, ja, och att det framförallt är att det, liksom, att det inte bara, det handlar inte bara om livet här. Utan det handlar om sen.
Det eviga livet.
Och det här vi gör nu, det är bara en förberedelse för en evighet sen. Och då blir det som sker nu inte så viktigt på ett sätt. Därför att det, på ett sätt blir det väldigt viktigt, för det förbereder mig för någonting som kommer sen. Mm. Men det blir också mindre viktigt när det märks att det ändå är för någonting som kommer sen. Så att jag kan bortse från mycket som egentligen skulle vara viktigt för mig. Därför att, ja.
Men man tänker på Helene som var en av er, bodde mitt i alltihop på kullen och var gift med Helge Fossmo. Hennes grav, man kunde tänka sig att ni skulle ha gått dit och satt blommor och tänt ljus och så vidare, men det gjorde ni inte.
Nej, jag tror att det fanns något, att man inte skulle liksom stanna kvar vid döden. Utan som någonting som var en sorg, utan det var, hon hade gått vidare, vi skulle komma efter, och nu det viktiga var vad som hände här och nu
och då smyckar man inte graven och bryr sig inte om.
Nej, jag tror att det var inte så viktigt helt enkelt, det var inte ett fokus.
Nej, jag förstår det.
Jag tänkte bara om jag skulle gå tillbaka till Urban Fälts dom.
Ja.
Så tycker jag det är lite intressant, för att de påtalar i domen vad det är för vad som står i brottsbalken där.
Mm.
Den tyckte jag var ganska intressant. Får jag bara läsa det, så kan du få kommentera det sen, Rigmor, om du vill.
Läs. Mm-hmm.
Det står så här: Urban Fält står åtalad för brottet sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning. Brottsbestämmelsen som tidigare fanns i 6 kapitlet 3 § brottsbalken upphörde att gälla den 1 juli 2018. Gärningarna som tidigare bedömdes som sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning omfattas sedan dess av bestämmelsen om våldtäkt i 6 kapitlet 1 § brottsbalken. Den gärning Urban Fält står åtalad för ska dock bedömas enligt den lagstiftning som var gällande vid tidpunkten för gärningen. Det vill säga bestämmelsen om sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning. Vad betyder det här?
Ja, men det betyder att hade det hela utspelat sig efter 1 juli 2018 så hade domen, en fällande dom för i det här fallet blivit våldtäkt. Mm. Och då tror jag att Urban Fält är nöjd med att det inte hände vid det senare tillfället.
Troligtvis är det så. Men det är ändå intressant att påpeka det.
Verkligen. Mm. Man har skärpt straffsatsen för och synen på sexuella övergrepp. Mm.
Jag tänkte också på en annan sak som jag vet att vi pratat lite grann om, det här med manipulation och alltså hur man i den här normaliseringsprocessen och i för man kan ju ställa sig frågan, hur kan man tro på olika saker och hur kan man manipulera, och det finns en ganska bra, tycker jag, beskrivning i där Peter Genbeck, när han får veta att Åsa är Kristi brud. Så beskrivs det så här.
Hur står det där?
Det står så här: i ett tufft samtal förklarade, i samband med då att hon var Kristi brud, det här. I ett tufft samtal förklarade
det här, alltså länge sedan.
Det här är länge sedan, det här är alltså 99.
Okej, det är det året hon kom ut som Kristi brud.
Ja, precis. Ja. I ett tufft samtal förklarade Åsa Jakobsson att anledningen till att han, alltså Peter, inte kunde acceptera tolkningen var att det var för stort för hans hjärna att ta in. Hans hjärna skulle därför bli ett hot mot vad Gud ville göra i Knutby. Vad tänker du om det?
Ja, ett uttryck som kommer i mitt huvud nu, det är kognitiv våldtäkt. Alltså hans hjärna är ett hinder. Mm. Och det brukar man ju säga, i en sektlik miljö så får man inte ha ett självständigt tänkande, inte ett kritiskt tänkande. Och han ställs här inför ett ultimatum, om jag minns rätt, att antingen så accepterar han att Åsa Jakobsson är Kristi brud, eller också vad hade han och du i det läget annars?
Ja, nej, men i det här fallet när det gällde oss, så som sagt var Peter ifrågasatte det och fick ju tuffa samtal som vi förstår här, och som du säger, det blev ett ultimatum där man mer eller mindre sa att tror inte du på det här, om inte du hänger på det här tåget, då får du flytta härifrån. Men vet du också att då förstör du för Emma, alltså för mig då som var hans fru, och drar henne med dig också i fallet ungefär. Och han fick alla emot sig. Så att varför jag tar upp det är bara för att det är en bra beskrivning av hur man vrider saker.
Manipulation med hjälp av grupptrycket.
Ja.
Och han släckte ner sitt rationella kritiska tänkande för att få vara med och vara kvar i gruppen.
Mm.
Och det är ju en berättelse som gör att många medlemmar som har talat med mig om sina tvivel på alltihopa säger att nej, jag vågade inte.
Mm.
Och som du brukar säga, vi litade på varann, vi trodde på varandra. Kanske inte på Åsa, men när alla de andra som jag tycker om och har blivit vän med tror så.
Ja, och framförallt kanske på de som man tyckte verkade mest trovärdiga och jordnära, som trodde på det, som fanns runt omkring. Och det kanske inte första hand faktiskt var Åsa, men andra människor runt omkring. Och där har vi återigen det här med att möjliggöra det. Och att man har ett ansvar, de som finns runt omkring som andra litar på och som också går med. Så att, det är intressant.
Vi har faktiskt en möjliggörare som finns med här i domen. Och det är professorn i religionsvetenskap, Liselott Frisk, som blev kallad som expertvittne av Åsa Jakobsson och hennes advokat. Och hon uttalar någonting här som jag måste få kommentera faktiskt. Hon fastslår så här: man tror inte längre på teorier om hjärntvätt efter att flera empiriska studier av grupper där man trott att så skett har visat att det har varit lätt att lämna gruppen. Det var lätt att lämna Knutby fysiskt. Och så kommer det. Men svårt på grund av inre faktorer och den religiösa livsvärlden. Citat: tänk om Jesus faktiskt kommer imorgon. Slut citat. Alltså det här är ju så konstigt. För då kan jag säga så här, vad hon pratar om för empiriska studier, det vet inte jag. Men inte är det socialpsykologi och inte är det psykiatri. Och man kan säga att hon indirekt kväljer dom när det gäller barnflickan i Knutby som just dömdes till rättspsykiatrisk vård på grund av det som i dagligt tal kallas att vara hjärntvättad. Att bli manipulerad och under så kallad trauma-based mind control. Alltså man traumatiseras så att någon annan tar över tankekontrollen. Och i hennes fall begick hon de här gärningarna mot sin egen vilja. Och jag tycker det är magstarkt faktiskt att en professor i religionsvetenskap påstår någonting som hon inte har kompetens att bedöma. Från mitt yrkeshållsätt.
Precis, och som jag uppfattat så har man inte tagit särskilt stor vikt vid det heller.
Nej, uppenbarligen inte. Men alltså hon motsäger ju sig själv.
Ja, jag tänkte också det.
Ja, det var inte svårt att lämna Knutby fysiskt. Det är väl ingen som har sagt.
Nej.
Men det var svårt på grund av inre faktorer och den religiösa livsvärlden. Där ligger hjärntvätten.
Jag skulle säga det är där det ligger.
Att helt man, förvrängd tankevärld och inre faktorer, känsloliv, kognitivt system, alltså tänkande, den sociala kontakten, lydnadskulturen. Så det, hon motsäger sig själv, och jag har haft tidigare diskussioner med henne, men hon har en annan utgångspunkt i sin vetenskap.
Precis, vi har olika åsikter, men det här är, ja, det är intressant i alla fall hur olika det kan vara när man bedömer saker. Var går vi vidare någonstans? Eller börjar vi komma till Vi börjar bli mätta på det här kanske.
Börjar vi säga det att... Jo, jag vill gärna... Jag har någonting som jag skulle vilja återkomma till. Och det var Peter Genbeck när han var hos oss här som nämnde att han, när han blev förhörd, sa bland annat att ni kommer att märka när ni förhör Urban Fält att han är väldigt diffus och svårbegriplig och dunkel i sitt sätt att uttrycka sig.
Mm.
Och sen säger han att han blir jätteförvånad när Urban Fält istället visar sig vara klartänkt, tydlig, uttryckte sig väl, förnekar inga handlingar, men uppfattade det som då att det var på målsägarens initiativ, inte på hans eget utifrån den här
tankevärlden. Han förnekar väl hennes beskrivning av det, kan man väl säga, eller?
Jag tror inte det. Han förnekar inte hennes beskrivning av det, men han förstår inte. Det vi på läkarspråk kallar theory of mind, alltså han kan inte leva sig in i och förstå att hennes, den unga flickan som var uppväxt i församlingen och trodde att det bästa man kunde göra var att delta i striden för att Jesus skulle komma.
Mm.
Och att hon ville hjälpa till på sin kant till att Åsa Jakobsson skulle få frid så att Jesus skulle komma. Han kunde inte förstå det, utan han trodde väl på något sätt att hon var vuxnare och mer jämnbördig än vad hon var.
Mm.
Men det som var sant, det var, eller intressant som jag ville ta upp här, det var att en av de här unga flickorna säger att Urban var Elia.
Just det.
Och det har jag tänkt många gånger, att det har fungerat som ett rollspel i den inre kretsen i Knutby Philadelphia. Där Åsa Jakobsson då var Kristi brud. Men Helge Fossmo.
Mm.
Känner du till historien om Jobb?
Ja, det gör jag. Jag undrar om våra lyssnare gör det.
Vem är Bibelns Jobb?
Nej, men Jobb är ju, det är en bok i Bibeln som heter Jobb och som handlar om en man som då heter Jobb också. Och som är prövad till bristningsgräns av
alltså, att djävulen visa. Djävulen säger till Gud att det är väl inget konstigt att din tjänare Jobb är så trofast, därför det går ju så bra för honom.
Mm.
Och du, så låt oss pröva honom.
Mm.
Och så tillåter Gud det.
Mm.
Och då tas allt Jobb äger ifrån honom. Men han slutar inte att lovprisa Herren. Och så får han tillbaks allting flerfaldigt.
Mm. Ja, och det var, ja, men, och lite grann, det var ju så Helge beskrev. Ja, visst, nej, men eftersom Helge var så otroligt prövad i allt och han hade ju så svårt, han var sjuk och det var ena med det andra och det var ju ingen som hade sådana svårigheter som han. Så han var ju prövad likt Jobb för att hans tro skulle liksom på något sätt bestå.
Så det var hans hans role model kan man säga,
ja,
i Bibeln.
Ja, lite så.
Och här får vi höra att Urban är Elia.
Ja, och vem är då Elia?
Ja, men Elia är ju profeten Elia. Och han är den enda i det gamla testamentet som kommer till himlen utan att dö.
Mm.
Han lyfts upp i den här brinnande eldvagnen till himlen och Gud. Och i Malakis bok så står det också att jag kan ju min bibel så jag kan väl citera. Det är 4:e kapitlet i Malaki, 5:e versen. Och då säger Herren: se, jag skall sända till eder profeten Elia förrän Herrens stora och fruktansvärda dag kommer.
Mm.
Så att Elia har då jämförts i Nya Testamentet med Johannes döparen som går före när Jesus ska döpas. Det, alltså de kristna ser Jesus som Messias. Och i den judiska religionen så väntar man fortfarande på Messias. Och före dess så kommer Elias.
Elia. Mm.
Elia. Så, och han har sen, det är också han som tar den här striden med Isabel. Och inom Livets ord och i den här karismatiska frikyrkligheten så blev det plötsligt inne att förkunna om Isabels ande, en kvinnlig ondska, form av ondska. Men det är Elia som tar strid. Och han fick sen en efter sin mantel som profeten Elisa tog över när han hade försvunnit i världen.
Men jag tänker det är intressant att att Urban tänker att han är Elia, eftersom Elia är liksom en föregångare för Jesus, och på samma sätt då, så ska han vara en föregångare i det här fallet då, för Jesus, och som han då beskriver förbereda för att Jesus ska ha sin brud sexuellt.
Ja.
Det är så vrickat, så att
ja, men så blev det där inne i den slut, och det är det som kan hända i en sån här sluten miljö.
Och det som är skönt med den här, att vi kan sitta och prata om det så här, det är ju just det att idag är det avslöjat.
Ja.
Det här är inte längre en tystnadskultur eller hemlighetsmakeri, utan nu får vi, och vi kan, och vi pratar om det.
Och vi ska säga det till Urban Fälts heder, att han är numera en person som kan uttrycka sig klart. Han förstod inte ansvarsfrågan på samma sätt som domstolen och målsägaren, men han gjorde inga försök att förneka, utan han sa precis som det var. Så jag måste säga att deras berättelser är samstämmiga, som jag ser det.
Och jag tycker ju att han har inte tagit sitt ansvar.
Nej.
Och det vill jag bara säga. Jag tycker att han kunde gott och väl ha tagit på sig det fulla ansvaret, för att han var den som i det här fallet hade ansvar gentemot henne.
Absolut hade han det.
Och jag är fortfarande upprörd på hur han har behandlat den här unga kvinnan, och även de andra kvinnorna.
Alltså det är fruktansvärt, jag också,
det vet jag.
Det är vi eniga om. Men jag tänker att han har en chans till ifall det blir överklagande. Så får vi se om någon. Och jag har en vän och läkarkollega, Roland Sennerstad, som har bloggat om Knutby. Och jag såg ett inlägg där han sa att när han hade läst Åsa Wallaus brev, när hon skickade ut och i princip skyllde ifrån sig det här långa brevet som vi har diskuterat också, så sa han att hon har missat tillfället att i rätten bara säga som det var och ta på sig skuld för det som hon har gjort. Och så la han en slags dom över henne. Han sa, nu blir det inte så, och då får hon istället leva med som en isklump i bröstet i fortsättningen. Alltså rädslan kommer att ligga kvar.
Ja, och det är på något sätt hela den här historien, att folk har gjort fel. Det finns inte en tvekan om det. Nej. Och det är fler än bara de här som sitter och har fått fällande domar som har gjort fel. Och det enda vi kan göra, det är att erkänna och ta straff om det är så. Och att försöka och be om förlåtelse där det går.
Ta steget ut till samma synsätt som vi andra i samhället har.
Ja, precis. Ja, jag tycker att för min del så känns det lite grann som att skönt, nu kan vi lägga Knutby bakom oss. Vad säger du om det, Rigmor?
Jag känner, det gör vi.
Ja,
så det gör vi. Nu, nästa avsnitt, då ska vi prata om någonting helt annat.
Ja, det ska vi göra, och det ska bli både spännande och skönt faktiskt att få göra det. Så tack, kära lyssnare, för idag, så ses vi snart igen.
Tack.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.